den 22 maj 1996, Sverige.
Hittills i år har drygt 24 000 personer fått beskedet att deras jobb försvinner. Och det är 10 000 fler än under samma period i fjol. Samtidigt drar regeringen in pengar från AMS och Göte Bernhardsson är orolig.
Det är klart att i ett läge där man långsiktigt ändå vill ha ner den öppna arbetslösheten så tror jag kanske att man borde överväga det här alltså noga. För att det är ett försämrat arbetsmarknadsläge och att då dra ner åtgärderna, det får negativa konsekvenser.
Jag tror att den organisation som AMS representerar har nått taket. Jag tror att det är svårt att få ut mer där. Vi måste engagera kommunerna i en verksamhet för att framförallt på utbildningssidan få snabbt genomslag för de resurser vi nu är beredda att ta fram. Och det är heller inte främmande för att kommunerna får friare former att arbeta tillsammans med arbetsförmedlingar för att också hitta sysselsättning i övrigt.
De ökande varslen gör att flera socialdemokratiska riksdagsledamöter nu kräver att regeringen ändrar beslutet att dra in 3 miljarder kronor från AMS. Och bland partivännerna i riksdagen kommer nu också signaler om att det krävs en helt ny politik.
Voteringsklockan ringer in riksdagsmännen till omröstning. De senaste veckornas ökning av varslen skakar nu även beslutsfattarna i Sveriges riksdag. Från de socialdemokratiska riksdagsmännen kommer idag öppen kritik mot arbetsmarknadsminister Margareta Winbergs beslut att dra in 3 miljarder av anslaget till AMS.
Ja, jag är mycket, mycket tvekande om man ska dra in från AMS sida, för att vi kan inte dra in samtidigt som vi säger att vi ska skapa arbetstillfällen.
Läget är nytt tycker jag nu och annorlunda än det var när vårpropositionen arbetades fram.
Tycker jag att situationen har förändrats så mycket den senaste tiden att det krävs någon form av ny politik?
Ja, det är klart att det krävs en ny politik.
Jag tror faktiskt att vi trots det besvärliga ekonomiska läget måste investera ytterligare pengar i aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Men det är inte bara de indragna pengarna från AMS som har skapat irritation i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Även Margareta Winbergs beslut att inte lägga fram den sysselsättningspolitiska propositionen i vår har uppfattats som ett fattigdomsbevis och ett svaghetstecken.
Det uppfattas som passivitet. Det uppfattas som att regeringen inte gör någonting.
Ja, det är obegripligt.
Varför det?
Ja, för att det är bråttom nu. Vi kan inte sitta och vänta med armarna i kors.
Att man nu skjuter på en proposition som var aviserad tolkar många som att regeringen har inget motmedel mot arbetslösheten.
Vad ska man göra istället?
Man ska ta fram förslag så snabbt det på något vis går.
Den 22 maj 1996, Sverige och läkemedlen.
Bekymrade politiker försöker nu bromsa den okontrollerade ökningen av statens kostnader för läkemedel. Läkarna anklagas för att slentrianmässigt skriva ut för dyra mediciner och apoteksbolaget uppmanas att spara.
Fler och fler får frikort på läkemedel på apoteket. På ett år är ökningen hela 60%. Och när kommunerna tog över sjukhemmen fick staten betala de gamlas medicin. Bara för blöjorna ökade kostnaden med 500 miljoner. Kostnaden för läkemedel har stigit dramatiskt från 11 till 16 miljarder på bara 4 år. Så här kan det inte fortsätta och bekymrade politiker skyller på läkarnas förskrivning.
Det är lite slentrian i utskrivningarna många gånger och det måste man också titta på tycker jag.
Skriver läkarna ut för mycket medicin?
Ja, i vissa fall så gör de det. Jag tror att den debatten måste man också ta upp. Ta Losec som är ett magsårsmedicin. Den skrivs ju ut för strängt taget alla magor kommer idag lite lättvindligt. Och det är en dyr medicin. Så att jag tror den debatten måste man också ta upp.
På bara några få år har bästsäljaren Losec drivit upp kostnaden för magsårsmedicin med över 500 miljoner kronor.
Skrivs det ut för mycket av Losec?
Enligt vår uppskattning ungefär 20%. Det har vi då diskuterat med Astra-koncernen och gjort en överenskommelse här från och med maj som kommer att reducera kostnaderna för Losec med ungefär 150 miljoner på årsbasis.
På grund av det att det skrivs ut för mycket?
Det var en av de diskussionsämnen som vi hade, ja.
Men slöseriet gäller inte bara nya mediciner. I vissa delar av landet anses läkarna vara alltför frikostiga med vanliga blodtrycksmedel och gamla kända antibiotika.
I västkuststorstäderna skriver man betydligt mer än i övriga landet. Malmö, Göteborg till exempel.
Vad beror det på, tror du?
Ja, det är det man ska undersöka nu. Lite grann av tradition, men också kanske ett invant mönster.
May 22, 1996, Sverige, och som vanligt ett veligt centerparti.
Ja, partiledarna träffas alltså senare idag för energiöverläggningar, och centerledaren Olof Johansson öppnar dörren för svensk kärnkraft också efter år 2010.
Ja, jag tillhör inte de som tycker att 2010 på nyårsafton är en fix tidpunkt. Va? Det är inte så man ska se det här årtalet, utan det är en demokratisk förpliktelse att man gör så gott man kan. Och redovisa om man inte lyckas. Och helst ska man lyckas.
När man pratar med centerpartister så är det många som säger att man nog ändå kan tänka sig att rucka lite på årtalet, och att det allra viktigaste just nu är att komma igång med avvecklingen så fort som möjligt.
Ja, det är säkert många som tycker så, för det är också min uppfattning. Jag tycker alltså att det är åtgärderna som är helt avgörande. Och det som vi börjar med i närtid i synnerhet. Vi gjorde en enkät hos våra avdelningar, och där var det 2/3 som ställde upp i för sig på 2010. Va? Så vi har en stark uppbackning för det. Men det finns en tveksamhet bland bortemot 30%. Och så finns det några som är motståndare. Va?
Den 23 maj 1996, England tar till storsläggan för att få exportstoppet på Europa för sitt nötkött hävt. Anledningen är ju galna kosjukan i England.
Storbritannien går nu in för att sabotera allt samarbete i EU. Britterna vill pressa fram ett stopp för EUs exportbojkott av brittiskt nötkött. I London har premiärminister John Major skapat en särskild krisgrupp, och för en stund sedan visade britterna att de menar allvar.
Nu har Storbritannien inlett sin utpressningstaktik. Vid ett EU-möte nu på förmiddagen la Storbritannien in sitt veto och stoppade en överenskommelse om EU-hjälp vid civila katastrofer. Och därmed är det diplomatiska kriget mellan Storbritannien och EU igång. I London samlades för en stund sedan en grupp sammanbitna ministrar på Downing Street 10. I brittiska tidningar kallas krisgruppen för Majors krigskabinett. Och kabinettets ordförande sa före mötet att hans uppgift är att leda en militär operation. Premiärminister John Major är beredd att strida till det yttersta för att vinna striden och få EU att lyfta exportförbudet för brittiskt nötkött. Strategin går ut på att sabotera allt EU-samarbete. Brittiska ministrar kommer att fortsätta lägga in sitt veto så fort det är möjligt. De kommer att rösta emot alla beslut, och det enda ämne de kommer att diskutera är galna kosjukan. Mycket tyder på att EUs jordbruksministrar vid sitt möte den 3 juni kommer att luckra upp exportförbudet så att Storbritannien kan börja exportera vissa nötköttsprodukter som talg, gelatin och tjursperma. Men John Major kommer inte att nöja sig med det. Han kräver att hela exportförbudet ska hävas, och han vill att EU enas om en tidsplan för hur förbudet ska hävas i god tid före EU-toppmötet i Florens som ska hållas i slutet av juni. Och det här är ett allvarligt hot. För vid toppmötet så måste alla beslut vara enhälliga. Och om Storbritannien då fortsätter att sätta sig på tvären så kan hela EU-arbetet lamslås. John Major spelar ett högt politiskt spel nu, och han har mycket att vinna. I den senaste opinionsmätningen var Torypartiet nere på katastrofala 27%. Och vinner Major EU-kriget så kommer han säkert vinna tillbaka många väljare också. Inte minst de konservativa EU-skeptikerna som tycker att Major hittills har fört en alldeles för vek och försiktig Europapolitik. Men förlorar Storbritannien köttstriden mot EU så kan det innebära slutet för regeringen Major. Gina Lindberg, London.
Den 23 maj 1996, från Italien.
I Italien röstar parlamentet den här veckan om det ska ge den nya regeringen sitt förtroende. Det är en regering som efter center-vänster-koalitionens valseger innehåller många ministrar från det tidigare kommunistpartiet för första gången sedan 40-talet. Igår la premiärministern Prodi fram sitt program där han bland annat försöker fånga upp missnöjet i Norditalien.
Vi vill överföra viktiga funktioner till de olika landsändarna, sa Romano Prodi. Målsättningen är att skapa en verklig federal stat, men Italiens grundläggande enighet, den får inte ifrågasättas. Italiens nya premiärminister försökte alldeles tydligt, till en del i alla fall, visa förståelse för kraven från norra Italien om självstyre. Efter valet i april har ju den norditalienske missnöjespolitiken Umberto Bossi skärpt sina krav på en mer eller mindre oberoende ställning för det välmående Norditalien. Han har talat om att Italiens olika delar bör gå skilda vägar som Tjeckoslovakien delades i två stater. Han har ett eget symboliskt parlament och en egen regering för det nya land Padanien som han vill se i norr. Och han fortsätter att hetsa mot vad han ser som skurkarna i Rom som slösar bort norditalienernas skattemedel. Nu föreslår Prodi utvägar ur konflikten utan att Italien för den skull splittras. Självstyre åt regionerna i lösningen, ungefär som i Tyskland eller Spanien tydligen. Reaktionen från Bossi själv var inte helt avvisande. Han såg en strimma av hopp för sina idéer i premiärministerns tal. Andra medlemmar av hans parti var mera kritiska. I övrigt gav regeringsförklaringen i Rom som väntat besked om att den nya regeringen sätter kampen mot budgetunderskott och inflation högst på dagordningen och vill göra Italien berett för den europeiska valutaunionen. Samtidigt ska arbetslösheten bekämpas med nya initiativ. Högeroppositionen ansåg att det var ett så intetsägande tal att italienarna skulle somna. Men i valet visar ju väljarna att de den här gången föredrog den mer allvarliga ämbetsmannatypen Prodi framför högerns showbetonade ledare, mediakungen Berlusconi. Och till att börja med har den nya regeringen majoritet i parlamentet för den politiska nystart som Italien nu gör.
Jan-Olof Pettersson.
Den 23 maj 1996. Kashmir.
Sammandrabbningar mellan polis och demonstranter rapporteras idag från Kashmir, där Indien genomförde första valet på många år. Valet är ett försök av Indien att visa att situationen i den omstridda delstaten Kashmir har normaliserats. Men valet hålls mot en bakgrund av besvärande uppgifter om en hemlig armé i indisk sold, rapporterar vår korrespondent.
Militärstyrkornas favoritmusik i Kashmir, musik från en hindufilm, men inte vilken film som helst. Den handlar om en indisk kvinna som våldsamt gör upp räkningen med kashmiriska militanter som kidnappat hennes man. Den är oerhört populär. Armén anses i Indien försvara nationens integritet. Frontlinjen mot muslimska utbrytare, uppbackad av Pakistan, går i Kashmir, men där betraktas armén radikalt annorlunda. Också för krig finns regler, men i Kashmir följs inga regler. Det är 15-20 personer dödade varje dag, försvinnanden och mord. Det påstås fler ju närmare valet man kommit, och frågan är vem har begått dem. Det går rykten om renegater, avhoppade rebeller som är i indisk sold för att utföra de smutsiga delarna av kriget som armén därmed ska slippa befatta sig med. En uppgift som den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch Asia i en rapport häromdagen med titeln Indiens hemliga armé i Kashmir påstår är sann. Det påstår också den gamle domaren M.A. Riaz som försöker övervaka de mänskliga rättigheterna i Kashmir.
It is lawlessness, there is no rule of law, and people are at the mercy of the forces. Whenever they choose, they pick up. Whenever they choose, they kill.
Trots mängden soldater inför valet i Kashmir råder laglöshet. Makten är hos dem som har vapen. Ändå försöker Indien med valet bevisa ett slags normalitet. Men dit är det fortfarande mycket långt. Bengt Turner, Srinagar.
Den 23 maj 1996, inför ett israelitiskt val.
Premiärminister Peres 47%, oppositionsledaren Netanyahu 40%, osäkra 10%. Det är opinionsläget i Israel idag med bara 3 arbetsdagar kvar till parlaments- och premiärministervalen 29 maj. Valkampanjen är redan över, rapporterar vår utsände från Jerusalem.
Det är ont om valaffischer och plakat. Här i Jerusalem är det mycket lite som talar om att Israel går till ett av sina viktigaste val under sin korta historia. Ändå är valen på allas läppar. För både judar och ockuperade palestinier är de israeliska valen av största vikt. Ska det till exempel någonsin bli slut på de förödmjukande polis- och militärutfrågningar som unga manliga palestinier ständigt utsätts för längs gatorna mellan det arabiska och det judiska Jerusalem och framförallt på den judiska sidan? I botten är det detta som valen handlar om. För valkampanjen har inte handlat om skatter och räntor, inte om arbetslöshet eller åldringsvård, inte om upprustning eller vapenexport. Nej, valkampanjen har helt dominerats av frågan om den judiska statens yttre och inre säkerhet. Frågan är så aktuell att kandidaterna hellre än att utsätta sig för risken av ett nytt politiskt attentat strax före valet, hellre än att utmana ödet, väljer att låta bli stora valmöten och andra publika kampanjuppträdanden. En sista minidebatt i tv hålls på söndagen. Många israeler uppfattade som valet av arbetarpartiets kandidat Shimon Peres skulle betyda fred, men inte säkerhet. Medan valet av högerpartiet Likuds kandidat Benjamin Netanyahu skulle betyda större säkerhet, men ingen fred med de arabiska grannarna. Inte ens med de ockuperade palestinierna i det närmaste egna grannskapet. Men Israels senaste historia visar att hotet mot den judiska staten inte kommer utifrån. Hotet finns idag inom landets egna judiska gränser. Det här är en chock för juden i gemen och gör den allt överskuggande frågan om säkerhet så mycket svårare att bemästra. Nu ska de israeliska medborgarna, judar såväl som araber, vilka utgör cirka 15% av det egentliga Israels befolkning, ja, nu ska de bestämma om och hur de ska sluta fred med sina grannar. Parlaments- och premiärministervalen är alltså egentligen en folkomröstning om Israels framtid. Israel går till ett ödesval om 6 dagar. Marcus Ölander, Jerusalem.
Den 24 maj 1996. Få asylsökande utlänningar till Sverige.
Det är mycket få utlänningar som kommer till Sverige för att söka asyl. Inte sedan 70-talet har det kommit så få asylsökande hit.
Förra veckan registrerade Invandrarverket att 53 personer hade sökt asyl i Sverige. Detta är den lägsta siffran på många, många år. Redan i höstas märktes en minskning och i februari kom plötsligt färre än 100 personer. Nu i maj är det bara hälften. Detta kan jämföras med 80-talet då det kom åtminstone 5 gånger så många i veckan. Och som mest 1992 då det genomsnittligt kom 1600 personer i veckan. Nu alltså 53. Invandrarverkets generaldirektör Björn Weibo ger sin förklaring.
Ja, vi har det tvärs över hela Europa så har siffrorna gått ner dramatiskt. Och det är en väsentlig orsak är naturligtvis att förhållandena i forna Jugoslavien är så annorlunda idag. Det är inte så många människor som lämnar det landet utan det är tvärtom en viss återvandring. Sen har vi också att alla länder i Europa idag har genomfört viseringstvång och det innebär att det är mycket svårt att landvägen ta sig igenom olika länder.
Kan man säga att de här signalerna om att ni ska inte söka er hit om ni verkligen inte har ett ärende, har de signalerna gått fram?
Ja, jag är inte övertygad om att det är sådana signaler som det handlar om utan det är mera förändringar i det mönster som det handlar om i och med att samtliga länder i Europa har fått notera så kraftigt sjunkande siffror.
Det sa Invandrarverkets generaldirektör Björn Weibo, intervjuad av Ekots Alice Petrén. Ja, Alice, varför är det så få asylsökande i hela Europa nu?
Ja, dels är det väl som Björn Weibo säger, viseringar som hindrar att man överhuvudtaget kommer in i det som många har kallat för fästning i Europa. Men sen är det väl också så att det har blivit allmänt en tuffare attityd. I Tyskland till exempel så vill man ju skicka tillbaka bosnier fast än inte kriget ännu har avstannat helt och hållet. Daytonavtalet inte avstannat. Där har man också sagt att det finns vissa länder som är säkra asylländer. Det vill säga, kommer du från ett land landvägen in i Tyskland, så skickas du tillbaka och direkt, därför att det är ett säkert land du kommer ifrån. Oavsett om du sen själv har egna skäl kanske för att få stanna.
Mm. Kan man alltså säga att vi har fått en gemensam europeisk flyktingpolitik?
Europa har blivit mycket mer likt, och Sverige anpassar sig mycket mer efter Europa, naturligtvis efter EU-inträdet, med viseringar till exempel. I många länder som numera Sverige kräver visum om det kommer en person från det landet. Det gäller Peru, Kuba, vissa afrikanska länder som har kommit upp på listan också över viseringskrav.
Mm. Vilka grupper är det som har minskat mest?
Som Björn Weibo sa, så hade ju kriget i Jugoslavien gjort att det minskar mycket. Det är alltså bosnier som det kom väldigt många, det kom ju inte alls på samma sätt. Iran, Etiopien, palestinier är också grupper som har minskat. Man kan ju säga att flyktinginvandringen avspeglar väldigt mycket kriser och krig ute i världen.
Mm. Vilka grupper är det som fortfarande tar sig hit, och hur tar de sig hit då?
Iraker är fortfarande den stora gruppen som kommer. Och det är ju intressant i och för sig att notera, eftersom Sverige kräver att de ska ha visum när de kommer. Det tyder ju också på att de kanske smugglas in i landet på antingen falska handlingar eller på göms på olika sätt. Och det är också så att merparten av de som söker asyl i Sverige, eller minst hälften, gör det på polisstationer efter att ha varit här i x antal månader. Och det pågår ju naturligtvis en smuggling, och att säga hur många som tar sig hit illegalt, det visar inte den här statistiken på något sätt.
Mm. Tack, Alice Petrén.
Den 24 maj 1996 om Albanien.
Det är nu 2 dagar kvar till parlamentsvalet i det land som fram till 1990 var det mest renlärigt kommunistiska av alla länder, Albanien. Staffan Heimersson har varit på ett lantligt valmöte där han fick höra vilka de jordnära sakfrågorna är i ett val där reformkommunisterna kan göra comeback.
Valmöte i en bomby på den albanska landsbygden, vild efterbliven och fortfarande, 5 år efter befrielsen, hjärtskärande fattig. Byns brunbrända män är samlade i skuggan av en nybyggd moské. Kvinnorna är inte med. Jag ser dem fortsätta att arbeta ute på fälten. Hårt arbete, ingen mekanisering i jordbruket här. Den tillreste kandidaten mera resonerar med sin publik än håller ett anförande. Det finns ingen högtalare. Och det är en häcklare som drar ner skrattsalverna. Primitivt kan det tyckas på ytan, men stämningen är god och väljarkåren kan sina saker. Man drar den inte vid näsan, och den imponeras inte av att kandidaten kommit till dem i en ny Mercedes. Istället, besked tack, när äntligen ska vår byväg asfalteras? Och kan ert parti lova mindre nyckfullt elsystem? Varje dag är ju strömmen försvunnen i timmar. Och männen uttrycker sina drömmar. Industrialisering av bygden. De vill slippa slitet som bönder. Nyss tillerkända jord från de uppdelade gamla stalinistiska och maoistiska kollektiven. I ett land som tills för 5 år sedan, jämte Nordkorea, var det mest isolerade på jorden. Det är det tredje demokratiska valet sedan diktaturen störtades. Det första valet vanns av kommunisterna. En jordskredsseger därför, säger analysen. Människor på landsbygden ännu inte visste om att de kunde rösta efter frivilliga. Det andra valet däremot vanns av det demokratiska partiet. Men nu i det tredje valets kampanj tar det partiets ledare, landets president Berisha, en hjärtkirurg som en gång var organiserad kommunist, mycket stryk. Mest därför att han håller socialistpartiets ledare Nano inspärrad efter en tvivelaktig rättegång. Socialisterna är kommunisternas arvtagare. Men, sa deras generalsekreterare när jag träffade honom, vi är reformerade, vi är som socialdemokrater. Nej, ropar häcklare, ni är gengångare av den ondska som styrde oss i 50 år. Opinionsmätningar tyder på ett jämnt lopp mellan de två partierna. Men i Balkansberg, vem litar på Gallup? Staffan Heimersson, Kashari i Albanien.
Den 28 maj 1996, Albanien.
Ja, god morgon. Vi ska börja vid Medelhavet i Albanien. Albanien är på väg att bli en enpartistat med Europas välsignelse. Ja, så sa en av oppositionsledarna efter det kaotiska parlamentsvalet i Albanien i söndags. Tre timmar innan vallokalerna stängde drog sig oppositionspartierna sig ur valet och krävde att ett nytt val genomförs under demokratiska reformer. Och valfusket har bekräftats av EU och Europeiska säkerhetskonferensen. Men något säkert valresultat finns ännu inte trots att det regerande partiet, Demokratiska partiet med president Sali Berisha i spetsen, har utropat sig som valets vinnare. Och idag klockan 12 har oppositionen kallat till ett protestmöte på Skandertorget i Tirana. Ett möte som redan har förbjudits av myndigheterna. Och EU har varit ute och manat alla parter till lugn. Men frågan är vad som kommer att hända under dagen. Bredvid mig sitter Mila Mseka som är journalist vid Sveriges Radio. Vad tror du kommer hända under dagen?
Ja, alltså enligt sista telegrammet som har kommit idag, Tiranas polischef, alltså Tirana är Albaniens huvudstad, har sagt att myndigheterna är beredda att slåss med våld mot demonstranter, och det låter väldigt allvarligt. Och människor som jag har pratat med igår kväll, både med några journalister och författare, de är mycket oroliga.
Hur kan regeringen, myndigheterna, förbjuda oppositionen att demonstrera? Albanien säger sig vara en demokrati.
Allt är möjligt i Balkan. I Albanien och andra länder, som i Serbien till exempel, det som är tillåtet för regeringen är totalt otillåtet för oppositionen. Och det låter mycket märkligt. Sali Berisha, som landets president, skulle aldrig, alltså i ett demokratiskt land, gå ut innan valresultatet offentliggjordes och säga att vi har vunnit. Han kritiserade oppositionen i fjol i november, alltså när han hade en omröstning om den nya konstitutionen och han fick en stor nederlag. Han kritiserade oppositionen just för det, varför oppositionen gick ut och sa att vi har besegrat Berisha. Men nu gör han samma sak och förbjuder oppositionens demonstration.
Mm. Vi har också med oss Staffan Heimersson, radions Östeuropa-korrespondent. Staffan, bekräftar det här oppositionsledarens ord att Albanien är på väg att bli en diktatur?
Albanien är ju som demokrati mycket omogen. Den ligger på Balkan, där demokratibegreppet säkert kan frodas hos många människor, men det samtidigt finns en, det här kan misstolkas av någon, men ändå risken att säga det finns en nedärvd stämning av respekt för hövdingar och hos breda folklager en respekt för den starkaste. Är du president och så säger du att du vinner valet, och säger de andra att nu vill vi demonstrera, så säger man då kommer jag slå er. Det, så, det ligger en inneboende logik i det. Vad som är oroande i det är två faktorer. Det ena är att de gånger jag har varit i Albanien så har det slagit mig hur lyckliga albanerna har varit med att ha blivit en demokrati, att ha gått ur sin gamla 45 år långa diktaturperiod. Mycket gladare än ungrare och rumäner och bulgarer och tjecker har varit över frihetens timme. Det är den ena faktorn. Den andra är att med den glädjen kan vara slut. Den andra faktorn är att om Albaniens ledarskap nu lyckas att på något sätt med valfusk och våld trumma igenom en enpartistat, då kan de sätta ett exempel för andra omogna stater i Östeuropa.
Mm. Milam Seca, vad tror du, kommer människor att gå med på att presidenten driver igenom det här?
Jag tror inte att oppositionen kan göra så mycket åt det här, för att valet, jag sa i söndags på Sveriges Radio att valet, Sali Berisha kommer att vinna den här gången eftersom han styr hela massmedien, alltså både tv och radio. Och den som styr tv och radio i Balkan, det är den som vinner valet. För att folk läser inte tidningar, eller den största tidningen i Albanien kommer ut i 15 000 exemplar. Och korruptionen är så stor i Albanien. Sali Berisha vågade absolut inte att backa. Han skulle vara 100% säker att vinna valet. För att då skulle han själv hamna i fängelse. Och han har fängslat oppositionens största alltså partiordförande. Och då vet han konsekvenserna.
Han måste sitta vid makten för att rädda sitt eget skinn.
Absolut. Och det som förvånar mig det är också att Kosovas president Ibrahim Rugova har redan skickat en hälsning med alltså en gratulationstelegram till Sali Berisha. Och under hela den här smutsiga kampanjen fick han stöd från Kosovas ledare. Och sådär.
Kosova som alltså ligger i
inom Serbien,
en provins i Serbien. Mm. Mm. Staffan Eimersson, du som nyligen har rest runt där inför valet och träffat människor. Igår kunde man se bilder på tv där folk ropade Berisha Pinochet, gjorde en kopplingen till den forne diktatorn i Chile. Tror du att det finns någon slags folklig opinion mot honom?
Alltså man kan ju säga så här att det här valet var sannolikt ett rätt jämnt val. Men det finns ingen anledning att lita på opinionsmätningar i ett så relativt osofistikerat land som Albanien, där framförallt de flesta inte har telefon. Det är hemskt svårt att göra undersökningar. Men stämningen i det största oppositionspartiet var: vi är helt säkra på att vinna. Men vandrar du in i presidentpalatset och pratar med presidentens rådgivare, så var de lika säkra på att vinna. Det fanns alltså ett utvecklat partiarbete. Det fanns 22 partier som deltog. Man åkte på valmöten som hade alla grad av normalitet. Folk var glada över att komma och häckla och var glada mot den gästande politiken. Det ställdes vettiga frågor. Så att det, när vi berättar att det fanns våld under valrörelsen, så är det en sanning, men det är inte hela sanningen. Valrörelsen fortsatte in i det sista med valmöten och stor entusiasm från väljarkåren att få gå och rösta. Knycker Berisha valsegern nu, så gör han sig skyldig till en grövsta av stölder. Och om inte de två länderna som kan sätta tummen i ögat på Berisha på hans regeringsparti, nämligen de två stora givarnationerna, de som håller Albanien, det fattiga Albanien under armarna, nämligen Italien och USA, om de inte ingriper med kraft mot honom, så gör de sig skyldiga till, blir de medskyldiga till det här brottet.
Mm. Willem Säka, vad kan ske om Berisha får sitta kvar vid makten och inte USA griper in?
Jag tror inte att Albanien har någon möjlighet att bli en diktaturland. Absolut inte. Alltså, det är också oppositionen som överdriver i den här frågan. Tyvärr finns ingen balans inom politiken i Balkan. Så att, men vi får se. Albanien kan aldrig bli ett diktaturland, men det kan bli svårare för oppositionen och speciellt för journalister som kritiserar regeringen.
Tack Milam Seka, journalist i Sveriges Radio, och Staffan Heimersson, radions korrespondent i Wien.
Den 28 maj 1996. Mera om Albanien.
Demonstranter som protesterade mot fusk i söndagens val i Albanien slogs idag ner av kravallpolis i överstaden Tirana. Minst 10 personer skadades och 2 oppositionsledare greps av polisen.
Bilderna togs i söndags när oppositionspartierna luftade sin vrede över valfusk. Idag kommer inga bilder alls. Regimen har nu stoppat alla möjligheter att visa en demonstration idag då flera demonstranter slogs blodiga av albansk kravallpolis mitt i huvudstaden Tirana centrum. Albanien har stängt dörren igen. Inte ens valresultatet är känt, men presidenten Sali Berisha har redan utropat sig och sitt parti till valets vinnare. En jordskredsseger, påstår han, med över 60% av rösterna. Av de 8 officiella observatörerna från Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE som följt valet är en svensk.
Alltså det som var det mest stötande var ju att man förstod att hela valet var uppgjort redan från början. Den statliga televisionen styrde alltihopa, polisen deltog i valrörelsen och allt detta gjorde ju att det var riggat från början till slut valrörelsen.
Istället för att nu var den snabbast växande ekonomin i Europa kan valet bli början till slutet för den korta tiden av folkstyre i Albanien.
Det var ju poliserna åkte runt på torget, Skanderbergtorget i Tirana, med sirenerna på. Poliserna sköt med sina vapen, automatgevär och firade att demokratiska partiet hade vunnit. Och det är klart att för en svensk så känns det ganska konstigt när polisen åker ut och firar på det sättet och skjuter hej vilt på torget. Så att det var en otäck stämning och man kände att det låg hat i luften verkligen.
Ryssland, 30 maj 1996.
God kväll. Kommunistledaren i Ryssland, Gennadij Zyuganov, hotar med massdemonstrationer och politiska strejker om han förlorar valet i juni. Han säger det i en exklusiv intervju med Rapport idag. Samtidigt kommer idag uppgifter från president Jeltsins omgivning om att kommunisterna förbereder ett inbördeskrig om de inte vinner. Risken tycks vara uppenbar att Ryssland går en svår tid till mötes efter valet.
I det ryska presidentvalet om drygt 2 veckor står den nuvarande presidenten Boris Jeltsin, som har ungefär 30 miljoner anhängare, mot den ryske kommunistledaren Gennadij Zyuganov, som också har ungefär 30 miljoner anhängare. Spänningarna mellan dessa två läger växer sig allt starkare närmare valet. Det märks när man är ute på valturné med någon av kandidaterna. Och många befarar att Ryssland riskerar att kastas in i en mycket kaotisk tid efter valet. I Jeltsins omkrets finns det de som öppet har sagt att de inte tänker tillåta kommunisten Zyuganov att bli president ens om han vinner valet. Och i en exklusiv intervju med Rapport varnar kommunistledaren Zyuganov för massdemonstrationer och landsomfattande politiska strejker om Jeltsin vinner. Zyuganov anser nämligen redan att valet troligen inte kommer att bli fritt. Den ryska pressen stödjer öppet president Jeltsin och kommunisterna befarar dessutom valfusk. Därför förbehåller sig Zyuganov rätten att kalla ut sina sympatisörer i massprotester mot en omvald Jeltsin. För om valet vore fritt är Zyuganov helt övertygad om att han skulle vinna på grund av det som han anser vara sin motståndares många brister.
У них таланта не хватает, команды нет. И солгались они все, обманули всех по 10 раз. У них не получится. Попасть не в 10 раз.
Zyuganov har aldrig tidigare sagt detta så här pass öppet. Möjligen kan det bero på att han länge har lett i opinionsundersökningen och inte känt behov av det. Men idag är det Jeltsin som leder i de flesta. Och dessutom kan detta uttalande ses som ett tecken på att Zyuganov nu närmar sig de mer hårdföra kommunisterna i den koalition som stödjer Zyuganov i presidentvalet. För i den koalitionen finns det många som är beredda. Bland dem kanske främst ledaren för ett konkurrerande kommunistparti.
Мы могли сказать народу, армии, милиции, все на улице.
När vi följer med Zyuganov på hans resor märks det att kommunisterna är beredda. Överallt har de organiserat sin egen vaktstyrka som är till för att skydda kommunistledaren.
Тут соблюдаем порядок, чтобы никаких не было беспорядков, провокаций различных со стороны пикетчиков, ну и различных.
Några av Jeltsins allra närmaste män håller idag en presskonferens i Moskva där de hävdar att den här kraften inte bara kan användas som skydd utan också vändas mot demokraterna och att kommunisterna i själva verket förbereder sig för ett inbördeskrig. Det återstår drygt 2 veckor till det ryska presidentvalet och även om det är att gå för långt att spekulera i ett inbördeskrig i det här landet så riskerar det att valnatten söndagen den 16 juni lämnar valurnorna som ett splittrat folk. Och att det läger som förlorar kommer att genomföra landsomfattande protester mot det som segrar. Och detta kommer troligen att skrämma iväg utländska och inhemska investerare. Det hotar den stabilitet som ändå finns i det här landet även om den är bräcklig. Och eftersom ekonomin är hotad är också i förlängningen den ryska demokratin hotad. Morgan Olofsson för Rapport i Moskva.
Den 31 maj 1996, Sverige.
Svenska folkets partisympatier har inte förändrats speciellt mycket den senaste månaden enligt Temos väljarbarometer som publiceras i flera morgontidningar. Socialdemokraterna går tillbaka med 1 procentenhet och Folkpartiet framåt med lika mycket. För övriga partier är väljarstödet i stort sett oförändrat. Socialdemokraterna har stöd av 34,5% av väljarna, Vänsterpartiet 12,5, Miljöpartiet 9, Moderaterna 26,5, Folkpartiet 6,5, Centern 7,5 och KDS 3%.
Den 31 maj 1996, Israel.
Sedan de sista poströsterna i israeliska valet räknades för några timmar sedan så är det nu klart att Israel får en ny premiärminister, högerledaren Benjamin Netanyahu. Han fick 50,4% av rösterna mot 49,5 för Shimon Peres. En övervikt på drygt 29 000 röster blev det till sist.
Börsen gick ner med 5% när det stod klart att mannen som utnämnts till Israels sexigaste politiker förmodligen skulle bli landets nya premiärminister. Fram till i onsdags hade varken de Peres-vänliga opinionsmätningarna eller de vänsterliberala publicisterna riktigt tagit Benjamin Netanyahu på allvar. Israel har skrattat åt tv-reklamen som förlöjligar Bibi och åt klistermärken i form av övningskörningsskyltar där det står Bibi har ingen körkort. Men idag tvingas de konstatera att Bibi skött sin valkampanj med enorm skicklighet. Han har, som han själv uttryckte det, lyckats vinna med ett parti som för bara ett halvår sedan kallades för ett politiskt kadaver. Efter mordet på Yitzhak Rabin ledde Shimon Peres med 20%. Men Bibi insåg snabbt att hans enda chans var att också predika fred. Men en säker fred, som det heter i Likuds signaturmelodi. En säker fred, det var den magiska formen som ledde till seger. Och Benjamin Netanyahu har lyckats ovanligt bra att röra sig från höger mot mitten. Han är inte någon butter Yitzhak Shamir, den förre högerledaren som fick släpas till förhandlingsbordet när fredsprocessen inleddes. Bibi är tvärtom en sansad diplomat som kommer att ha fortsatt goda relationer till USA och även till grannlandet Jordanien, där en tidning häromdagen skrev att det arabiska psyket föredrar Bibi eftersom han är en man som kan fatta beslut. Bibi är en ung, dynamisk och moderat högerpolitiker vars enda extrema sidor tycks vara en tendens till äktenskapsbrott. I strid mot judisk religiös lag har han haft 3 fruar och dessutom varit otrogen mot sin nuvarande hustru. Ändå fick han de ultraortodoxas röster eftersom vi hellre röstar på en man som varit otrogen mot sin fru än en man som varit otrogen mot sitt land, som en ung religiös man i svart rock sa till mig.
Religious Jews would much rather vote for a person who even being that he was unfaithful to his wife rather than a person who's been unfaithful to the nation.
Bibis trohet mot nationen består bland annat i att han lovat att inte lämna ifrån sig Golanhöjderna till Syrien, att han är emot en palestinsk stat, att han vill bygga fler judiska bosättningar på Västbanken och att han aldrig kommer att förhandla med PLO om Jerusalem. Men när omvärlden nu frågar sig hur fredsprocessen ska klara sig, kanske det ändå är personerna runt Bibi som oroar mest. De båda hökarna Ariel Sharon och Rafael Eitan. Den ene var försvarsminister när Israel invaderade Libanon 1982 och massakern på palestinier i Sabra och Shatila ägde rum. Den andra var stabschef vid samma tid och är ökänd för sina uttalanden om araber som kackelackor. Båda kommer att ingå i Benjamin Netanyahus nya regering. Cecilia Udén, Jerusalem.
Den 31 maj 1996. Sedan en tid tillbaka så har vi begåvats med uppgifter från Astra-koncernen i USA. Besvärande uppgifter för företaget. Här är en fortsättning.
God afton.
Först nya besvärande uppgifter idag om Astras företag i USA. Tidningen Boston Globe refererar på sin första sida en rad sensationella angrepp som sex Astra-anställda i en stämningsansökan nu gör mot sina tidigare chefer. De anklagas för tvång, bedrägeri, narkotikamissbruk och sexuella trakasserier. Astras dotterbolag utmålas som militaristiskt och där den svenska platschefen hade Adolf Hitler som förebild.
Nu handlar det inte längre bara om sex trakasserier. I den nya stämningsansökan mot Astra i USA talas det också om tvång, narkotikamissbruk och finansiella bedrägerier. Och anklagelserna från de tidigare anställda riktar sig mot sex av företagets chefer. Bara tre av dem har hittills suspenderats. Stämningsansökan som nu har lämnats in utmålar Astras amerikanska dotterbolag som ett företag där ledningen försökte kontrollera de anställdas hela liv, där militäriska metoder användes, där Adolf Hitler och nazismens ideal hyllades. Kvinnor anställdes per foto, de gifta, de över 40 år, de ovilliga, de rensades ut.
Where's my raise, Mark? How come you haven't signed off on it? You told me that I was going to be getting it and he looked at me and said, "You know what I want, I know what you want. What are you going to do about it?" He put his arm around me, he'd play with my earrings, he'd put my hair behind my ear. He came right up in my face because he had yellow teeth and my teeth are white. And he'd just go really sexually like, "You have the whitest teeth."
Och cheferna anklagas också för att ha drogat de kvinnor de velat få i säng. Med ett Astra-tillverkat preparat som påstås påminna om syntetiskt kokain. Och när det gäller högste chefen, den svenske verkställande direktören, så har han hållit sig med lyxbilar på företagets bekostnad genom att fiffla med bokföringen. Anklagelserna har konsekvent avvisats av direktörens advokat.
Ja, vi tycker ju att det här är nästan en logisk följd av den situation som vi befinner oss i där borta. Vi har ju själva gått ut och meddelat omvärlden att vi har stängt av tre chefer i vårt bolag där borta på grund av att vi misstänker.